Ja, hej Ann.
Hej Gunilla.
Ja, nu lyssnar vi på Radio Tyresö 91,4 MHz. Och jag är Gunilla Melin och du är?
Ann Sandin Lindgren.
Jaha, du är verkligen ombytta roller skulle jag vilja säga. För ett par månader sedan så skulle jag lära mig lite grann av det här radioprateriet. Och då överraskade du mig med att intervjua mig.
Ja,
det visste jag inte om innan.
Det var rätt. Och det har varit en jättetrevlig intervju.
Ja, det var helt okej. Och idag så har du och jag träffats för att jag behövde reaktivera de där kunskaperna som du försåg mig med sist. Men nu har det gått lite tid så nu har jag ju glömt bort det där. Och då tänkte jag så här att då intervjuar jag dig igen.
Jätteroligt. Jag tycker det var en väldigt bra idé.
Ja. Och jag vet att ni brukar tala om vad ni är. Och nu sitter vi faktiskt hos mig i Björkbacken i mitt vardagsrum. Mm. För du har berättat att det är jätteviktigt och att det är sån här ljudisolering och... För en gång skulle det riktigt bra att jag har jättemycket böcker.
Ja, du har ett perfekt rum här. Ditt vardagsrum är som gjort för radiostudio.
Ja, det ska jag säga till barnen som tycker att jag ska göra mig av med lite böcker.
Ja, ljuddämpat är det med ljudböcker.
Just det.
Ja. Och textilier och saker.
Ja, så det var ju trevligt.
Jättetrevligt där.
Nåja, det var om mig. Men jag tänkte, vi började ju dig det här ska handla om. Och eftersom jag är gammal Tyresöbo och... Du är inte en gammal Tyresöbo, men...
Jo, det är faktiskt.
Är du?
Ja, det anser jag nog att jag är.
Jaså.
Jag är 58 år.
Ja, men det är en bra ålder, vet du. Ja, men då tänkte jag så här att Tyresöborna vet ju rätt mycket om dig. Och de vet en hel del om Åke Sandin, din pappa. Och Sophie Venander Sandin, som var din mamma. Mm. Så jag tänkte inte gå in så mycket på det. Men däremot vet jag, vill jag säga att... Sophie och mamma jobbade ju mycket ihop i Konsum och politiskt. Och de var lite lika. Mm. Eller vad säger du?
Jo, alltså jag känner inte din mamma jättebra.
Nej, så att du är ju yngre.
Ja.
Min mamma var ju Ingrid Tallberg ska vi säga.
Ja, exakt.
Just det.
Och Gunilla, du har ju också haft en familj som varit väldigt engagerad i Tyresö.
Ja.
Och de träffades väl i hela det här engagemanget?
Jag tror det. Ja. I politiken.
Vilket år var din mamma född?
Hon var född 1913.
Ja. Och Sophie var ju född 1933.
Just det.
Ja, precis.
Men jag vet att mamma, hon gillade verkligen Sophie och de kändes ju jämnåriga.
Ja.
Och Sophie var ju hemma hos oss och så. Ja. Så att det var eldsjäl. Men du är ju också en eldsjäl, Ann. Och det jag känner är luckor för mig, jag skulle vilja höra, och kanske Tyresöborna också. Kan inte du berätta lite grann om, du gick i skola här i Tyresö, har jag hört på det. Kan inte du berätta lite om det och sen var du tog vägen efter skolan?
Ja, jag flyttade in här i Tyresö 1964, då var jag 7 år. Så jag gick igenom skolorna här, så jag gick i Stimmet, gick på Nyboda, sen på Föräldskolan.
Ja.
Och jag hade väl ambition att bli läkare faktiskt.
Jaha, vad spännande.
Ja, det tyckte jag verkade intressant.
Hur kom det sig?
Ja, det vet jag inte. Förmodligen för att man skulle ju bli något. Och på den tiden var det väl såna här yrken som alla skulle bli liksom fina yrken. Så jag tyckte läkare verkade bra.
Ja.
Så då valde jag gick jag naturvetenskaplig linje på Kärrtorps gymnasium.
Just det, för ni var många Tyresö ungdomar som gick i Kärrtorp, för då fanns ju inte Tyresö gymnasium.
Precis.
Okej.
Okay. Och jag tyckte väldigt mycket om kemi och fysik och matte. Jag hade lätt för de ämnena. Och det var därför jag tog mig åt det hållet.
Jaha, minsann.
Ja, och då praoade man ju på sjukhus. Jag var kanske inte så jätte fascinerad av sjukhuset egentligen, för jag var på Nacka sjukhus som prao, men ändå så var det fascinerande här kring läkarvetenskapen. Och när man gick på NO-linjen så var det väldigt många, man skulle antingen gå in på Karolinska eller på Tekniska högskolan, så att jag var ju inriktad åt det hållet. Och så när jag klart gymnasiet så försökte jag då var det väldigt lätt att få jobb som sjukvårdsbiträde.
Just det. Och jag får ett litet inlägg bara. Det här hade jag ingen aning om. Nacka sjukhus jobbade jag ju på länge på akuten.
Ja.
Och sjukvårdsbiträde började jag ju som. Men det var spännande.
Jag tror att det var en tid där man ville liksom göra någonting för människor och världen. Men sen när jag då skulle bli sjukvårdsbiträde eller jobba med det efter gymnasiet, för man ville jobba ett tag.
Ja.
Jag gick inte direkt in på universitetet. Då hamnade jag på Rålambshovs mentalsjukhus.
Just det, ja, där ja. Ja. Det vet jag var det låg.
Och det var en chock för mig.
Jag kan förstå det. Ja.
Och chocken var framförallt att redan när jag skulle dit på intervju så luktade det ju kiss 200 meter från sjukhuset. Det var ju helt inpyrt. Därför då var det människor där, de gick ju liksom hasade omkring i korridorerna.
Mm. Vilket år var det här?
Ja, då var jag alltså 17, alltså jag var 17 år. Nu får vi räkna här. Det var, måste ha varit 74, 75,
ja, någonting sånt där. Ja, då är jag med. För då hade man ju fortfarande sådana gamla avdelningar. Ja,
fruktansvärt. Alltså avdelningar som var. Där människor låg i sina spjälsängar i sin egen avföring.
Oj då.
Ja, men alltså det var ju, och det var ju människor som, då var det målare som hade fått sådana här, andas in färger som hade blivit helt bombad i huvudet. Och då kände jag så här, det här var inte riktigt min grej. Och då bestämde jag mig för att plugga. Och då pluggade jag ett tag lite statskunskap och lite sociologi. Och så tänkte jag så här att nej, nu ska jag slå mig in på den sociala banan istället.
Ja.
Så jag gick in på socialhögskolan.
Jaha, spännande.
Ja. Men i den här omgången så var det väldigt flummigt på socialhögskolan.
Ja.
Det här var 78 tror jag det var. Eller 77. Fort man gick på högskolan fick man ett gäng med böcker, alltså litteraturförteckning.
Mm.
Och vi ägnade de första två veckorna att och försöka få bort litteraturen, för då ville man inte plugga. Och vi lyckades få de här lite alternativmänniskorna att tänka, nej men vi gör ett vi gör en pjäs istället. Det var en väldigt konstig skola. Den som hade knarkat, suttit på fängelse, hade föräldrar som hade skilt sig, stod högt i kurs, för då kunde man någonting om livet.
Ja.
Och jag kom ju liksom in på socialhögskolan. Ja, som tur var hade mina föräldrar skilt sig, så hade jag någonting att komma med.
Att de var lärare, det var inte någonting
nej,
att skryta med. Då, utan du var medelklass där nästan.
Ja, då. Exakt.
Ja.
Och man skulle liksom, man skulle gräva i människors liv. Och egentligen så var det som, jag tyckte då, att det var som att anmäla sig till, om man nu trodde att människor är en, liksom en maskin eller en klocka, så lärde vi oss att pilla sönder hela klockan, men vi lärde oss aldrig sätta ihop den.
Nej.
Så jag kände ju efter att ha gått där 2 år att nu har jag lärt mig att gräva i folks själar utan att någon mår bättre. Alla mådde vi bara sämre och sämre och sämre på socialhögskolan, för man höll på med terapi.
Mm. Så du gick där i 2 år i alla fall?
Jag gick där i 2,5 år.
Jaha.
Mm. Men jag hoppade av.
Jaha.
Och jag hoppade av i samband med att jag gjorde praktik på Drevikens ungdomshem.
Ja, det vet jag vad det
låg. Ja. Och då var det en väldigt fantastisk person som jobbade där som hette
Lasse
Berg.
Just det, ja det vet jag precis. Om jag vet det, för jag lite senare vikarierade på ungdomspsyk på Långbro.
Just det.
Och träffade honom. Jag tror det var ungdomar som kom därifrån som kom till oss. Där. Ja. Eller om det var,
och Lasse Berg hade ju en egen terapiform, för det var den här tiden när alla höll på med terapier.
Just det.
Det hette encounterterapi som gick ut på att man slängde sanningen mot varandra. Man skulle liksom konfrontera varandra med sanningen. Och då bröt de ihop också med ungdomar.
Ja.
Och då fanns det Hassela, hade precis just börjat, det. Som också hade en liknande filosofi.
Ja.
Att man skulle bryta ner för att bygga upp.
Mm.
Och i den här kaotiska världen då, när man själv är liksom i slutet av sin tonårstid.
Ja.
Och den här, vad ska man säga, som jag då tyckte, de här terapierna inte, jag såg inte resultatet av dem.
Nej.
Så jag hoppade av då.
Ja.
Mm. Och sen började jag jobba ett tag med lite frivillig narkomanvård. Men sen kom AIDS.
Just det, då är du inne på början på 80-talet.
Ja, och då väntade jag barn.
Ja.
Och ingen av oss visste hur du smittade.
Nej, just det.
Och då vågade inte jag fortsätta inom narkomanvården.
Nej.
För jag kände att, för vi visste ju inte liksom en kram eller puss. Eller,
nej.
Och sen visste man inte, det dog ju folk runt om oss. Och vi förstod ju inte varför de dog.
Nej.
Innan det här AIDS kom. Så då bestämde jag mig för att helt byta bana.
Ja.
Och då flyttade jag tillbaka till Tyresö.
Ja, för och, vad bodde du under tiden?
Ja, in i stan bodde jag i olika. Ja. Det var ju så här andrahandslägenheter. Det var totalt andrahandsträsk inne i stan.
Ja, ja, för du säger att du väntade barn. Hade du träffat din man under tiden?
Nej, det var också...
Du hade inte gjort det. Det gick bra ändå.
Ja, det är en annan historia, men ja. Precis. Så att det var en tid där man... det var en, som jag tycker, var en tid av sån här... Vad ska man säga? Uppluckring.
Ja.
Det var en fantastisk tid därför att folk slutade 70-talet. Eller om man ska säga så här. Jag tror att på 60-talet var folk politiskt medvetna. Uh-huh. Och sen kastade sig alla in i terapi. Och 70-talet var en tid där man höll på med sig själv och sin... Ja.
Så det du berättar här, det låter som att du hade ett eget drama.
Ja.
Med det som hände runt omkring dig då.
Ja.
Och sen så blev det ett litet barn i
alla fall. Ja, och det var ett mirakel, tyckte vi allihopa.
Ja.
Och det kommer man ju aldrig... Man ångrar ju aldrig de barn man har fött.
Absolut,
det är liksom,
inte.
Hur de än har kommit till så är det det bästa som har skett på jorden.
Ja.
Ja. Så att... min son är nu 32 år.
Ja.
Men sen bestämde jag mig för
att... Det är Theodor.
Ja, det är Theodor. Ja. Precis. Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra någonting helt annat. Och då började vicka som lärare.
Då tänkte du att nu kan jag ta upp mammas och pappas spår då.
Ja, det var mest för att jag hade möjlighet att vicka.
Ja,
och det var ju lätt att få vikariat.
Ja.
Och då kunde jag kemi och matte och fysik, för det var mina ämnen.
Utmärkt.
Så jag var NO-lärare på Kumla skola och på Nybola skola.
Jag skulle behövt dig som lärare, det var mina sämsta ämnen. De där. Konstigt att jag blev sjuksköterska då.
Ja, men jag älskar, älskar de ämnena.
Och det betyder ju mycket att du var en lärare som älskar dina ämnen. För det är ju halva...
hela grejen med att vara lärare.
Ja, hela grejen med att vara lärare.
Men, men det dumma var att jag hade ju ingen utbildning som motsvarade det här.
Nej.
Och jag älskade att vara lärare.
Ja.
Och då var det någon som sa till mig så här, för då hade skolorna precis börjat med någonting som hette kompisdatorer. Det här var 83.
Ja.
Och då hade Skolverket satsat på en väldigt udda datortyp för att barn skulle lära sig datorer.
Ja.
Och datorer var ingenting som folk hade hemma 83.
Nej.
Det var knappt så det fanns PC. Utan det var ju terminaler man hade på arbetsplatserna. Och då var det någon som sa till mig att du kan bli datalärare. Om du går en sån här ettårig utbildning.
Aha.
Och då tänkte jag, för jag ville ändå gå in på lärarhögskolan. Men då skulle jag ju få plugga i 3 år till.
Just det, minst,
och jag hade redan studieskulder för 3 eller 4 år.
Ja.
För jag hade pluggat lite sociologi och statskunskap och socialhögskolan och sånt. Så jag hade inte råd att plugga så där lång tid för att bli lärare.
Jag förstår det.
Och då var det någon sån här ADB-linje.
Aha.
Och då... hoppade jag på den när mina barn var 2 och 4 år.
För då hade du fått ett barn till.
Ja, precis. Jag har fått en dotter i 85.
Ja.
Och då gick
Sofia.
Sofia. Ja. Och då gick jag, det som heter kommunala högskolan kallades. Det var sån här, liksom ungefär som CTRL har
någon just det.
Kortare yrkesutbildningar.
Ja.
Och då gick jag ut i Kista ett år och lärde mig programmera.
Mm-hmm.
Och jag visste ju inte vad jag gav mig in i. Och jag trodde att på 1 år måste man ju lära sig det där.
Men du är ju en våghalsig typ, så det gick väl bra.
Men man lär sig inte programmera på 1 år.
Nej, och man det lär kan sig... jag tro.
Nej. Men då, efter 1 år var jag klar. Och då kände jag att jag måste jobba någonstans med det här som jag då inte hade fått använda. Och då hamnade jag på Scan Data. Alltså slakteriförbundets...
Jag tänkte Scan, det lät ju som slakteriförbundet. Ja, jag fick inte ihop det med dator. Jaha, men det är klart, de behövde väl datorer och då, allt det där också.
Ja, och då jag började där och upptäckte att det här är inte min grej i livet, att sitta och skriva dataprogram.
Nej.
Men det var precis när lågkonjunkturen kom.
Ja.
När räntan gick på 500% och...
Tack, jag kommer ihåg det.
Och det gick inte att byta jobb då. Då följer ju liksom... Det var ju väldigt kris. Så jag vågade inte byta jobb. Så jag jobbade 5 år med någonting jag faktiskt inte tyckte speciellt mycket om. Men under de 5 åren lärde jag mig allting om datorer.
Min gamla mormor, hon brukade säga det. Ingenting ont som inte har något gott med
sig. Precis så.
Så sa Helga i Broaryd.
Ja. Jag ville ju jobba som lärare.
Ja.
Och jag höll på att bränna ut mig som programmerare. Och det berodde på att när man ju programmerar och skriver dataprogram, då finns det ingen klarpunkt.
Jaha.
Man kan alltid förbättra. Oj, man kan alltid förbättra. Man kan alltid förbättra. Så jag jobbade liksom jättemycket. Och jag jobbade över, jobbade över för att jag skulle göra klart saker. Så jag gick in i väggen.
Ja, det kan jag förstå.
Så att en dag så kom jag inte upp ur sängen.
Oj.
Och då bestämde jag mig för att nu säger jag upp mig.
Det var ju bra.
Ja. Och sen var jag arbetslös ett halvår.
Jaha, kan tro det. Ja, och behövde väl kanske den där tiden också.
Ja, och det var nog ett av de bättre halvåren jag haft i livet.
Jaha.
Där jag kunde tänka ut, vad vill jag?
Just det.
Och så var jag på Arbetsförmedlingen och sa, jag kan det här, men jag vill inte vara programmerare. Och då blev jag erbjuden ett jobb på Sveriges Television som datautbildare.
Ja, för det var just det jag tänkte lite innan du och jag träffades idag. Att vad vill jag höra med Ann om? Ja. Och då tycker jag lite spännande, vad kul. Då hamnade du där som datautbildare. Jag berättar,
ja, för att höra. Men då var det så här att jag älskar ju utbilda.
Ja, det har du sagt.
Och då nu, var jag liksom inte fokus på själva datorerna. För det tyckte jag egentligen var ganska oväsentligt. Det är liksom människan som ska bestämma över datorerna, inte just datorerna över människan.
Ja.
Så att jag har jobbat där i 20 år nu faktiskt på SVT och utbildar i alla olika sorters program. Och hela grejen handlar om att ge människor det självförtroende så att de känner sig duktiga.
Ja.
Så att inte tekniken styr dem utan att de styr tekniken.
Har du lust att berätta lite grann om de här åren, hur det har varit?
Ja, alltså Sveriges Television är en fantastiskt bra arbetsplats.
Vad roligt.
Ja.
Roligt.
Och det beror också på att det är fantastiskt mycket roliga människor där.
Ja, det kan jag tro.
Så att det är alla sorter.
Ja.
Så att från murvlar på dokumentärredaktionen som sitter med högar med papper runt omkring sig och verkligen fokuserar på sina ämnen till nyhetsmänniskor som springer fort som helst för att de måste hänga med på sista nyheterna. Till nöje som är människor som jobbar liksom med glamour och liksom Melodifestivalen. Så att bara träffa alla dessa sorters människor. Och min roll är då att lära dem nya datasystem som de är tvungna att lära sig för att kunna göra sitt jobb.
Okay.
Och det är utmaningen är inte liksom egentligen för mig att lära mig själva dataprogrammet.
Nej.
Utan att hur ska jag få den här människan att klara det här? Och det som händer idag, som jag tycker faktiskt är lite jobb, synd om människor. För nu är det inte bara datorer utan nu är det telefoner, alltså sådana här smartphones.
Ja.
Och det är plattor.
Just det.
Och det är att spara saker upp i det som kallas för molnet. Det vill säga så,
vad är det då? Ja, säger den okunniga.
Ja, det är att spara saker i ett ställe som inte, där man kan komma åt det från sin dator eller från sin telefon.
Okej.
Okay. Ja. Och då ska på SVT är det liksom människor som jobbar på golvet.
Ja.
Fotografer.
Just det.
Smink. Och det är till exempel bara ett gäng då som de som är sminköser eller kostymörer, de som ska se till om man gör en inspelning. Säg nu till exempel att de spelar in ett drama.
Ja.
Och så gör de en scen med en människa som går in genom en dörr. Så nästa dag så ska de göra inomhustagningen. Så att de har utomhustagningen en dag och så tar den personen, öppnar en dörr och går in. Och så är det kväll då för inspelningen. För nästa dag så ska de liksom fortsätta när personen kommer in genom hallen. Då får ju inte personen när den går genom dörren ändra frisyr. Plötsligt, om man har halvdant läppstift på sig när man går in dörren, får ju inte plötsligt dörren bli... Alltså, genom dörren kommer någon människa som har plötsligt fått bättre läppstift. Frisyren på ett annat sätt. Hur kunde två knappar bli uppknäppta? Alltså, det här är någonting som är jätteviktigt för de här kostymörerna och sminkösen att kunna.
Ja.
Så de måste ju fota den här personen, hur den såg ut. Så att de nästa morgon kan se till att den ser likadan ut.
Är det där du kommer in då med dator, foto eller
exakt.
Något sånt där?
Och förut var det ett elände för dem, för då hade de ju såna här vanliga... Bättre polaroidkameror som var svindyra.
Ja.
Idag så ska de ju fota med sina telefoner eller med en digitalkamera. Och så ska de ta upp det och titta i datorn. Hur såg den här personen ut igår så att de kan sminka upp personen. Och det här gör ju det att då håller jag kurser bara för sminköserna. Och då, det enda vi sysslar med är fota och ta upp i datorn. Och liksom, de behöver inte kunna mer. Det är vad de vill lära sig. De vill inte lära sig något annat. Så de är jätteduktiga på mobiltelefoner. För nu är de, det är deras arbetsredskap nu, va?
Just det.
Och de tjejerna är jag ju kompis med. För att jag har ju lärt dem alla grunder. Från liksom de början.
Ja, du är förutsättningen där då. För att
nej, det är inte.
Ja, men en del. Du är faktiskt, du är ju en del av förutsättningen. Det får man ju lov att säga. Jag tänker på det här med dina skolor och allt det här, men där du verkligen har fått förberedelse för det här, ditt jobb som du säger, du träffar så väldigt mycket olika människor, det är ju hemma hos dig själv, eller hur? För jag vet ju att i ert hem, precis som i mitt hem, det har ju kommit och gått många människor av både genom tuff och genom allt det här engagemang och så vidare, så du är ju, har ju en bra skola hemifrån att träffa väldigt mycket olika människor och liksom tackla olika situationer. För det har jag märkt i mitt jobb, både som sjuksköterska och sen när jag jobbar som lärare i sjukvårdsutbildningar. Just det här att, och också se, precis som du säger, det är så roligt att höra tycker jag. Det kan jag ju tänka som pedagog, att du säger, vad behöver just den här människan?
Exakt.
Och inte, du behöver inte komma med, för du har ju, jag förstår ju att du har jättemycket kunskap. Men just det där fina, finliret att veta, vad behöver just sminkösen som du sa nu? Eller vad behöver
en chef?
En chef.
Jag utbildar chefer också.
Ja.
Eller alla.
Det kräver ju en del smidighet kan jag tänka mig och så vidare.
Mm. Ja. Jag kan tala om, jag kan tycka synd om chefer till exempel idag.
Ja.
Och det beror ju på att en gång i tiden så tror jag att när man var rektor fick man vara rektor. Just och när man var lärare fick man vara lärare. Ja. Men det som har hänt i arbetslivet är att man har lagt på folk enormt mycket administrativa pålagor.
Just det.
Så när jag började på SVT för 20 år sedan, då fanns det till exempel en ekonomiassistent. Det var en person som inte var kanske jättehögt utbildad, men som skötte fakturer, reseräkningar. Mm. Så då gick cheferna bara med alla sina papper dit. Mm. Då fick de skriva på en massa papper. Ja. Så att allt det där liksom administrativa skötte någon annan. Vi hade personalassistenter som skötte liksom tidrapportering och massa sådana. Så vi hade ett kadra människor som var lågutbildade, om man säger så, eller ett lätt arbete, granska fakturor eller någonting sånt. Och sen börjar med rationaliseringarna.
Just det.
Och då har cheferna fått jobbet istället. För nu ska allting vara elektroniskt. Så mina stackars chefer på jobbet ska ju kunna attestera fakturor, sköta tidredovisning, reseräkningar och allting sånt. Så att väldigt mycket av deras tid, säkert majoriteten av deras tid, går åt till administration.
Det låter ju som slöseri egentligen. Ja. Med, plus att jag, där, i sammanhang där jag jobbat, då har ju de här personerna funnits också som du räknar upp. Och det låter ju som slöseri med tid för både också.
Det tycker jag verkligen.
Ja.
Och det finns inga enkla arbetsuppgifter längre.
Och det är ju synd nu i dessa tider när det saknas arbete för så många människor, eller hur?
Det är
ju viktiga jobb de också.
Det är vansinne tycker jag.
Absolut. Ja.
Och det som är synd med cheferna, de ska dessutom vara arbetsledare.
Just det.
Och de drunknar ju i sina datorer.
Ja.
Så de sitter framför sin skärm majoriteten av tiden.
Då är det ju tur att det är det är dig de träffar då.
Ja, jo. Men då håller jag kurser i bland annat allt sånt här.
Nej,
så när det kommer en ny chef så måste de ju lära sig alla de här systemen. Och det handlar ju också om mejlsystem och nytt, alltså nu till exempel sådana här Office-paket. Ny Excel, ny PowerPoint, ny Word, ny, hela tiden är nya program. Så att folk känner sig ofta väldigt vilsna och väldigt, fast de kan jättemycket så känner de ju att det är massa saker de inte kan. Så jag är en sån här person som går, de kan ringa till så kommer jag.
Perfekt.
Sätter sig bredvid dem.
Så skulle jag behöva. Nej, men det är ju jättebra. Det låter ju väldigt, men du har kul jobb.
Ja, jättekul jobb.
Jag förstår det.
Och nu har vi varit ett tag när vi håller mycket föreläsningar.
Ja.
För att nu håller vi på, vi håller på att spara det som nu kallas för molnet.
Ja.
Det vill säga lära folk att få ner sina dokument i sina plattor, i sina telefoner, i sin dator och kunna jobba på hemifrån. Så nu håller jag såna här, vad ska man säga, föreläsningar på 1,5 timme.
Ja, ja.
Ja, dag ut och dag in. Vilket är
för olika personalkategorier.
Ja, egentligen så får de anmäla sig. Så det är blandat. Ibland är det skjutjärnsjournalister som sitter där
ja.
I publiken. Och ibland är det, ja, det är alla möjliga. Förut så kunde jag namnet på ganska många, men nu orkar jag inte hålla ordning på allt. Jag utbildar ungefär 2000 personer.
Jag förstår.
Just nu, så att ja. Har hamnat i sån här, kommer inte ihåg vad folk heter.
Nej. Mm.
Inte ens de som sitter i rutan kommer ihåg vad de heter längre.
Du har uppnått någon sorts ditt mått ja. Är för fullt så att säga av ja, det där. Men det är väl bra. Då kanske du använder din energi till din undervisning istället för att tänka på vad de heter. Mm.
Men det som är roligt till exempel nu med Tyresradion
ja.
Det är att mycket av det som jag håller på jobbet med
ja.
Är sånt som jag också får nu träna själv. Ja. Därför jag håller ju inte på med tv.
Nej.
Jag sitter inte och redigerar på jobbet. Nej. Däremot så jobbar jag ihop med dem och utbildar dem i andra saker. Så nu förstår jag ju deras jobb bättre när jag själv gör radioprogram på fritiden.
Just det. Ja, men det är ju, det här var väldigt, väldigt kul tycker jag att höra. För jag har funderat på det. För vi, när vi har pratat vid ibland, du och jag, du har berättat om SVT och ditt jobb. Och så jag tänkte undra, vad, jag visste ju att det var utbildning, men väldigt spännande att höra. Så jag tror verkligen att du är rätt person på rätt plats. Men jag tänker bara innan vi avslutar det här, du har ju med dig hemifrån också det här stora samhällsengagemanget som också visa sig i ditt politiska engagemang. Och nu vet ju Tyresöborna rätt mycket om det. Mm. Men där tänker jag också, tycker du att det här ditt politiska bakgrund, har, på vilket sätt kan du använda det i ditt jobb?
Ja, där försöker jag faktiskt helt skilja på det.
Ja.
Därför att det är faktiskt... Det går ju inte. Jag har ju en roll som är utbildare.
Just
så att på jobbet är jag inte politisk alls.
Nej.
Och det är också väldigt... Alltså SVT är ju väldigt hårt ansatt att vara objektiv.
Just det.
Och då, så att jag, där flaggar jag inte vilka politiska åsikter jag har alls. Jag utnyttjar inte mina kontakter heller där.
Nej.
Om det skulle vara så att jag skulle vilja det så gör jag inte det. Nej. För att då är jag ju körd.
Ja.
Ja. Däremot så är jag facklig har jag varit under alla år.
Ja.
Och det är också en sån här roll där man kan påverka arbetsmiljö och sånt.
Just det. Så och facklig. Det är ju en sorts politik det också.
Ja.
För nej, men det förstår jag att du inte kan gå in och vara parti på det. Det ska du ju inte heller.
Och det är man totalt, alltså det är väldigt, väldigt mycket så på SVT. Att det är väldigt känsligt faktiskt. Ja, om man skulle börja försöka propagera för någon politisk åsikt. Ja.
Nej, men det förstår jag. Men däremot så kan du ju i ditt politiska arbete, om vi vänder på steken, ha stor glädje av din vad ska vi säga, arbetslivserfarenhet. Både den du har nu som pågår och tidigare på det du har berättat också tidigare med dina jobb. Så jag kan tänka mig att det där... Det, även om jag förstår att du måste särskilja på jobbet så går det ju i varandra på något sätt.
Ja, alltså när det gäller politiken så tycker jag ändå att jag tror inte att jag har någon mer unik, alltså jag tror att i politiken behövs det olika sorts människor med olika bakgrund.
Absolut.
Nu kan jag media.
Ja.
Men media är ju en jättestor viktig komponent när det gäller politik.
Ja.
Och vill man, så att jag tycker om att skriva till exempel då i Tyresö Nyheter. Just jag tycker om att göra radioprogram.
Ja.
Och förstår jag också att det är viktigt att komma ut med saker.
Ja.
Därför att det tycker jag egentligen är det tråkigaste när det gäller politiken. Att det är så väldigt få människor som sätter sig in i de här samhällsfrågorna.
Ja.
Så att sitta i Tyresö kommunfullmäktige som jag gjort då i, där min fjärde mandatperiod tror jag.
Ja.
Och jag har suttit där i omgång. Och så vet man att ingen människa lyssnar på det här.
Mm.
Och det har ju varit en frustration för mig att här tas det beslut i kommunfullmäktige och väldigt få människor går dit och lyssnar. Och därför började jag och Sten Meltzén som är folkpartist.
Just det.
Och jag är socialdemokrat.
Ja.
Vi två gjorde sammanfattningar av kommunfullmäktige mest för att se till att göra det liksom lite mer aptitretligt eller intressant för folk. Därför att jag tycker att människor ska bry sig. Därför att de beslut som tas i kommunfullmäktige, det är det som gör att vi nu byggs en massa hus och vägar och sånt i Tyresö. Ja. Och vill man påverka måste man gå med.
Absolut. Och det har ju varit väldigt intressant tycker jag. För jag lyssnar ju rätt så regelbundet på Tyresö närradio. Och det har ju varit väldigt intressant och spännande tycker jag. Och verkligen som du säger servera det i ett
Mer aptitligt format.
Ja, absolut.
och det kan jag säga, det har gjort att vi också har påverkat kommunfullmäktige. För jag och Kristina, ja, när vi försökte klippa ut saker,
ja,
då är det viktigt att man har en bra ton till exempel.
Absolut.
Därför att om man har såna här liksom debatter som nästan låter som gräl,
mm,
då går det inte sända. Därför det låter det så vi har ju varit tvungna att klippa bort väldigt mycket. Därför att ibland har tonen inte varit så bra. Så att vi har ju till och med lagt en motion i Tyresö kommunfullmäktige att man måste ha en bättre ton.
Just det.
Och det har lett till att nu diskuterar man efter varje kommunfullmäktige var det några övertramp. Och ibland är det övertramp. Mm. Och det är inget bra.
Bra. Mm. Mycket bra. Nu tror jag att vår tid börjar rinna iväg här. Men jag måste säga det, jag tycker än en gång vill jag säga att du gör ett jättebra jobb, Ann, med radioarbetet och med det politiska arbetet. Och det var verkligen roligt att höra om SVT och alla olika saker du har att göra med där. Jag vill säga som en parentes, när jag skulle gå min vårdlärarutbildning, jag kommer att tänka på det, så fick vi praoa också,
ja,
en vecka på något som inte alls hade, inte med sjukvård och inte hade med lärarjobb att göra. Så jag ringde till Stadsteatern då.
Jaha, vad
som
kul.
Låg då vid Norra Bantorget.
Just det.
Så där var jag en hel vecka och gick runt precis med de här personerna som du sa. Sminköser, skrädderiet, ja, hantverkarna, inspicienter och allt. För jag tänkte att skådespelarna, de förstår jag ju hur de har. Och regissör, det är ju så mer officiellt. Men just att gå runt i det här landskapet bakom och lyssna, ja, på alla människor.
Det är jätteintressant.
Det var jättespännande.
Ja, det är det.
Och så jag förstår ju nu när du berättar allt du får ta del av.
Ja,
I och med att du har alla yrkeskategorier.
Ja, alla yrkeskategorier.
Ja.
Ja, och det är det som är så roligt.
Just det.
Och sen vill jag tala om för dig, Gunilla, att för att vara ditt första program så tycker jag att det här var fantastiskt trevligt att bli intervjuad av dig.
Jaha.
Ett bra initiativ.
Ja. Ja.
Och jag hoppas ju att du kommer göra fler program därför att du känner så mycket folk i Tyresö.
Ja.
Så att det här, jag hoppas att det här liksom gör att du känner att du vill fortsätta med att göra radioprogram.
Ja, tack för det där, Ann. Då vill jag tacka dig också. Det här var riktigt roligt tycker jag. Så vi får väl se. Jo, men visst, min intention är absolut att det ska bli fler program.
Ja, och du har nästan hållit det till formatet. Vi har gått lite över tiden.
Har vi det?
Men en halvtimme har vi hållit på, så att det är alldeles, ja, utmärkt. För det är svårt.
Ja, det är svårt att gå på. Men varken du eller jag har svårt att prata.
Nej.
Och det var ju mer att du skulle prata mest. Så vi får väl höra det programmet sen. Vem som har pratat mest.
Ja, jag har pratat jättemycket här.
Det var bra.
Det var kul att få bli intervjuad. För att jag brukar ju liksom ställa frågor till folk.
Så. Ja, det var det jag tänkte. Att nu är det din tur.
Men vad gullig du, ja, är.
Så nu tycker jag, i och med det, den här vackra sommardagen. Där om jag tittar ut här, kaprifol och syren blommar. Så tackar jag för mig och tackar dig, Ann Sandin Lindgren. Tack ska du ha.
Och tack så hemskt mycket, Gunilla Melin.
Tack.